Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Racevecka. Äntligen. Även i MotoGP-podden med Lajan och Mårtensson. Det är dags att höja tempot lite. Efter sommardvalan nu, Tobias. Vi får prata lite snabbare nu än vad vi brukar göra. Så det händer någonting. För det är faktiskt racevecka.
Vad bra att du säger det. Det gäller att ha energi här. Och det känns ju som att det har varit ett långt uppehåll. Så vi borde ju ha en del att snacka om när det drar igång. Och även i den här podden, eller hur?
Mm. Vi har mycket i den här podden att prata om. Och då var det bara 3 dagar sedan vi poddade senast.
Ja, och det är ju enkelt. Första punkten blir enkelt, för det är ju bara att lägga på ett nummer
till.
Addera en etta där och så snackar vi startnummer, och då är det 57 den här gången. Och sen så har ju du varit duktig på att fånga upp lite lyssnarfrågor.
Mm, exakt.
Så det blir en punkt i sig.
Det blir en fråga, tänkte jag säga. Men flera frågor, men samma ämne.
Ja. Mm. Och sen måste vi ju se fram emot Silverstone och kanske någon kort nyhet också däremellan.
Ja.
Tror du inte det?
Vilken rolig podd det här blir.
Mm. Och det handlar om idag, det är ju alltså startnummer 57. Där har jag ju fått gräva länge i skallen innan jag la ner, höll jag på att säga. Det gjorde jag nästan. Du har fått hjälpa till här och skaka fram en förare med startnummer 57. Berätta var du landar.
Ja, jag kommer tänka på 2 förare faktiskt med 57. Den ena föraren har haft det i princip alla gånger han har kört. Han har dock inte kört MotoGP, han har kört Moto2. En 57a till, Chas Davis, körde 57 i början av sin karriär, i 125.
Det var länge sedan.
Det var jättelänge sedan. Han har till och med avslutat karriären nu. Så att vi struntar i det, för han körde ju mycket med startnummer 7 sen.
Det känns mer bekant faktiskt.
Ja, exakt. Mm, på Ducatin där.
Ja. Nej, men vem har du då på 57 som har åkt Moto2 då?
Ja, Edgar Pons har haft nummer 57 och har kört Moto2.
Kommer från en namnkunnig familj får man väl säga det. Pons-familjen som har fostrat en hel del racerförare.
Ja, Sito Pons är pappa. Mm. Och Axel Pons är brodern.
Ja. Så det är men... Mycket att brås på.
Mm, exakt. Och han är inte så gammal. Han är född 95. Det vill säga att han har precis fyllt då 27 år. Och har avslutat karriären.
Då kan man ju fråga sig varför han gör det. För att Edgar Pons, det jag minns i alla fall när du bara droppade namnet här till mig innan vi drog igång snacket, det är ju att han var snabb i nationella mästerskap.
Mm.
Hur snabb, det har jag svårt att uttala mig om. Berätta. Ja.
Han körde alltså i spanska mästerskapet Moto2. Han körde 2015, 2018, 2019 med resultaten 1, 2, 1. Och vinner man Moto2 i spanska mästerskapen, då är man riktigt, riktigt snabb. Och han fick ju chansen också efter hans titel 2019 i Gresini-teamet. Men lyckades inte överhuvudtaget under 2020, om det var pandemin som ställde till det och den här försenade eller vad det var för någonting, men det blev 5 poäng och sen så tackade han för sig efter det.
Mm. Det är inte så vanligt bland de här europeiska förarna, eller just förare som kommer från spanska mästerskapen och har lyckats där. Många tar ju sig vidare långt upp i VM-sammanhang. Frågan är vad det som gör att, eller gjorde för Pons då, att han inte lyckades hålla sig kvar. Mer vanligt har det varit på senare tid att det har varit förare från andra kontinenter kanske. Aningen svårare har vi ju sett för förare som kommer från de här asiatiska talangserierna eller asiatiska mästerskap att lyckas i VM-sammanhang.
Mm. Ja, exakt. Men är det inte ganska typiskt en son till en teamchef som på något sätt inser att ja, men jag kommer komma hit men inte längre, och då bara helt plötsligt lägger ner? Jag tänker på Niklas Ajo till exempel.
Ja. Också, han var ju ändå på bra nivå, tycker
absolut.
Jag.
Absolut. Mm. Man kommer till en viss nivå och sen så kanske man själv känner att men jag har inte här mer att göra, för man är på något sätt insyltad i serien sen man föddes.
Mm.
Ja. Och sen inser man att nu är det färdigt.
Ja. Kanske klokt också. Man kan ha en annan väg efter avslutad karriär. Det har jag åtminstone Niklas Ajo haft, och jobba vidare i teamstrukturen. Mm. Och det borde ju finnas de vägarna för Edgar Pons också att ta vid, alltså ha sitt levebröd från racingen, fast inte som förare.
Absolut. Niklas Ajo som är crewchief för Joe Masia i Moto 3 i sitt pappas team då. Ajo.
Men det är intressant det här, och det här är ju, tycker jag, det är en bra inledning på den här podden, för att vi ska ju snacka vidare med en specifik lyssnarfråga, och just det här med hur tar man sig vidare inom mästerskap. Vad är det för fråga vi har att behandla idag, Andreas?
Ska vi lämna Pons då?
Ja, för jag tycker det, för att vi har inte särskilt mycket, jag har inte mera att säga om honom. Han har ju lagt ner och han är
passé.
Ja, men klokt, jag kan tycka att det är klokt det där att... att faktiskt avsluta innan man har tömt ut alla möjligheter. Mm. Eller kanske, inte tömt ut alla möjligheter, men innan man har...
Bränt sig,
ja.
Gått in i väggen på... För det krävs ju mycket av en personförare att komma någonstans. Ja. Och speciellt om man harvar runt 15-20 plats i Moto 2.
Yep.
Då kan det vara ganska svårt att hitta den där sista halvsekunden som kanske krävs för att vara topp 10.
Ja. Ja. Intressant väg i alla fall att avsluta det, men imponerande siffror från det spanska mästerskapet. Men vad är den här specifika lyssnarfrågan då?
Ja, det är flera frågor, men i samma ämne. Och vi har duckat det i några år faktiskt, för att jag har tänkt att vi ska spara det till ett specifikt tillfälle. Och det blir nu. Och det handlar om när... får vi se en svensk i MotoGP? Och hur kommer man som svensk till MotoGP? Vilken väg? För i bilracing är det lite mer uppenbart, om man får säga så. Det finns många bilklass också, men vilken väg man ska ta ifrån Sverige och så utomlands i kanske Storbritannien eller vad det kan vara för någonting, och sen Formel 4, Formel 3, Formel 2, Formel 1.
Mm.
Men som svensk, hur ska man göra? Och vilka är de vanligaste vägarna? Vi kan inte säga hur man ska göra. För det var ett tag sedan det var en svensk i GP-sammanhang överhuvudtaget, och i MotoGP i synnerhet.
Ja, och det är en stor fråga och ett stort ämne egentligen. Och det finns ju naturligtvis inte ett svar på det här heller. Men nog har vi sett under vårt arbete några tydliga vägar in i GP-sammanhang i alla fall. Och det har inte alltid med pengar att göra, men pengar är en faktor såklart.
Ja, en stor faktor.
Det måste ju vara.
Ja. Men vi har faktiskt med oss en gäst också den här podden, så vi kommer få höra honom lite senare. Och han är promotor för Pro Superbike, alltså för Superbike SM i Sverige, som körs tillsammans med STCC, och det är Robert Reijers. Men det blir lite senare. Ni ska få höra vad han har själv att berätta om sitt arbete och om just Pro Superbike.
Men vi kan ju faktiskt ta ett anslag i det här och bara utgå från oss själva. Från det. För att vi har ju båda försökt ta oss fram. Du mycket tidigare än vad jag gjorde, och jag på mycket senare i livet. Och det har vi snackat om i podd tidigare när vi har pratat om våra karriärer, men Hur tänkte du själv som ung och motorcykelförare som ville bli snabb? Vad hade du själv för idé och tanke från start?
Ja, jag hade inte någon tanke. Jag ville bara dit, men jag visste nog inte riktigt hur jag skulle ta mig dit. Sen blev det lite mer öppet, så att säga, hur man skulle ta sig dit i mitt läge. Man skulle gå via, jag körde ju 250 på den tiden, man skulle gå via 250, man skulle göra wildcards, alternativt köpa in sig ett team och göra bra resultat och sen bygga på det. Det var ju den strategin som jag blev tvungen att ta, för det fanns inga sådana här talents cup som det finns idag. Och ja, för att svara på den här frågan, det är extremt svårt. När får vi se nästa svensk i MotoGP? Ja, det kan vi inte svara på. Det är helt omöjligt. Det är ingen på gång just nu, men det kommer vi till lite senare. Men som jag skulle säga, så finns det två vägar. Om man är riktigt ung, då är det att göra bra resultat. Alltså först börjar man ju med minimoto och så vidare. Eller någon annan typ av sån serie. Och sen så tycker jag att Supersport 300 i Sverige är en väldigt bra plantskola.
Och Supersport 300 nu, det handlar ju om att köra motorcyklar med det produktionsbaserade motorcyklar från till exempel Yamaha, Kawasaki. Jag vet faktiskt inte vilket fabrikat som har de vassaste just nu. Det brukar ju vara en eller två cyklar som, alltså en eller två fabrikat som utkristalliserar sig där som starka. Och så utgår man ifrån en sån cykel, för att där är det inte så himla dyr startkostnad att inleda sin karriär. Nej. På.
Och det är som du säger, det är just Kawasaki och Yamaha som är i toppen på mästerskapet. Jag sitter och tittar på tabellen faktiskt på just den svenska serien som är just Supersport 300 för juniorer. Det är alltså en klass som är öppen från det att du fyller 13 år. Du kan till och med få dispens om du är 12 och har kört minimoto en full säsong året innan. Så kan du alltså börja köra i Supersport 300 juniorklassen det året du fyller 12. Så att man kan börja väldigt, väldigt ung. Och sen handlar det om givetvis att göra bra resultat där. Det är ju en bra skola. Och som sagt, är man ung så skulle jag börja i den klassen.
Och den klassen finns ju också att bygga vidare på om man nu inte automatiskt kommer vidare till någon av de här talangserierna. Och där är ju, tycker jag, Red Bull Rookies Cup den tydliga vägen, och som vi ser också ledförare in i GP-cirkusen. Men just Supersport 600 finns ju på VM-nivå också. Jag vet inte om det klassas som ett världsmästerskap, eller fall det är en kupp. Men det är...
Vilken Supersport 600?
För jag säger fel, Supersport 300.
Jo, det är faktiskt också VM sedan några år tillbaka. Så det finns ju faktiskt sex VM-klasser nu. Det är ju Moto 3, Moto 2, Moto GP, 300, 600 Superbike. Och sen finns det ju Endurance också.
Mm.
Men i sprintrace så är det sex VM-klassen. Men som sagt, är man ung, då skulle jag säga att det är den vägen som du säger där. Supersport 300, och sen ansöka då för att få köra i till exempel Red Bull Rookies Cup. Det skulle jag säga är den absolut bästa plantskolan och den billigaste plantskolan. För är du riktigt bra i och blir utvald i Red Bull Rookies Cup, då kan du faktiskt komma till GP. Det är ju på den nivån. Och jag satt och tittade lite vad man behöver att göra för att kvalificera sig till just Red Bull Rookies Cup. Och inte superlätt, men ändå möjligt. Och den ansökningsprocessen är faktiskt öppen just i detta nu. Stänger den 31 augusti, så att den är öppen ytterligare någon månad här, och för de som kan söka nu, det är de som är födda mellan 1 januari 2005 till sista mars 2009. Och det har ju med att göra att du ska vara 14 år när säsongen drar igång, för då räknar man med att säsongen drar igång efter 31 mars helt enkelt, och då är man alltså 14 år och drar igång den här serien. Det är ju en jättebra serie.
Ja, och där har vi ju sett förare från Sverige tidigare, från de nordiska länderna, och vi har ju framförallt sett förare som vinner den här kuppen, går vidare till Moto 3 då, eller tidigare var det ju 125, så att, och går också hela vägen till MotoGP.
Jag tittar på förra årets resultat. Vann gjorde David Alonso, han har vi sett i GP-sammanhang. Tvåa var David Munoz. Var det inte Munoz som som blev två här för något race sen.
Jo, i Barcelona. I Barcelona.
Trea blev Daniel Olgado. Han kör för just KTM, Red Bull, IO-teamet. Yeah. I fabriks-KTM är det ju. Det är en riktig sån styrning. Ivan Ortola blev fyra, han har vi sett där. Diogo Moreira blev sexa i det mästerskapet. Han har kört där, han kör ju Moto3 idag. Matteo Bertel blev sjua i mästerskapet förra året. Så är du i toppen av Red Bull Rookie så har du en bra möjlighet att komma in i Moto3-GP.
Mm. Och ja, som sagt, det här är ju än tydligare idag tycker jag än vad det var från början. För då var det kanske någon enstaka eller ett par enstaka. Det känns som att den vägen är lättare att komma vidare med idag. Och sen finns det ju också, ja, de här, förutom Red Bull Rookies Cup, så finns det också de här Northern Talent Cup. Det finns nationella talangkupper som man också kan ställa upp i. Men just Red Bull Rookies Cup har ju den fördelen att de kör ihop med GP-helger. Och där har man ju rätt ögon på sig på plats.
Ja, ja. Jag sitter och tittar på 2020 års ställning Red Bull Rookies. Inne på resultatlistan. Men etta blev ju Pedro Acosta. Och han året efter blev han alltså världsmästare i Moto3.
Och i år har han vunnit race i Moto2.
Ja, exakt. Nia blev Isan Gevar. År 2020. Förra året körde han ju för gasgasteamet. Och i år är han ju i toppen. Bara några poäng, tre poäng eller vad var vi kom fram till från podsen.
Från Garcia.
Från Garcia i toppen på mästerskapet. Så att det här är ju ett jättebra mästerskap. Man ska ha klart för sig att vissa av de här förarna dubblar ju också och kör i ett bra team även i spanska mästerskap.
Men just den här ansökan och antagningsförfarandet till Red Bull Rookies Cup, det brukar ju innefatta en helg eller några dagar på en plats där man också kör bana. Där man, ja, jag kan faktiskt inte i detalj säga vad de tittar på bland de förare som tas ut. Men det är inte enbart varvtider vad jag har förstått ändå, utan det handlar om någon helhetsbild på föraren som man väljer ut.
Ja, det är fyra stycken som sitter i den här panelen som väljer ut de här, och bland annat då Harald Barthol, känd motortrimmare, tillverkare från Österrike, men även Peter Clifford som driver den här serien, och han ägde han inte VCM-teamet. Jag Red Bull Yamaha på den tiden för 20-25 år sedan. Mm. Millenniumskiftet.
Ja.
Så det är ju personer här med god erfarenhet.
Mm. Och sen har ju de en fördel. Och det blir ju lite liknelser här med Supersport 300. Motorcyklarna är ju väldigt, väldigt jämna. Så det här blir ju fortsatt att sortera fram talanger. Och få fram den som den bäst lämpade helt enkelt.
Ja.
Och snabbaste.
I en drömvärld så går man från att vara snabb i mindre motorcyklar i Sverige. Man går till Supersport 300 i Sverige och dominerar och är riktigt, riktigt snabb där. Får vara med i Red Bull Rookies Cup. Då har du en bra språngbräda in i GP-sammanhang. Och kommer du till Moto3 så är ju nästa steg givetvis Moto2 och så vidare. Då kan du ta klivet upp.
Mm.
Problemet är ju om man missar tåget. Om du är, säg att man är 20 år, då får man inte vara med i Red Bull Rookies. Och då är det svårare. Mycket svårare. För då krävs det väldigt mycket kapital för att kunna gå hela vägen.
Mm. Och jag tänker också på att som du säger, det är ju, ska du som sagt vara in till MotoGP just, då är det ju få som kommer in senare än 20. Jag menar, det finns ju de nu som vi vet har varit världsmästare vid den åldern redan. Så att man kommer ju inte in och börjar där. Nej. I den åldern.
Och frågan gäller ju faktiskt MotoGP, så det är det vi pratar om här. Sen finns det ju givetvis andra VM-klasser som är fullgott.
Mm.
Men just i MotoGP, då är det svårt om du är... Om man är 20 och bästa skolan skulle jag säga att det är att du är riktigt snabb nationell nivå hemma, supersport eller superbike.
Ja, och för min egen del, för nu slog det mig, jag började ju på tok för sent och det hade jag andra anledningar, men jag hade aldrig ens en tanke att jag skulle kunna åka GP. Det var ju naturligtvis en dröm bara att se GP-tävlingar för mig när jag växte upp. Men däremot så tänkte jag snabbt att jag kommer aldrig hinna vänta, i och med att jag började när jag var 27 eller någonting sånt, så hinner jag ju inte vänta på att jag ska bli mästare hemma i Sverige på någonting, utan lite slumpartat att fick en chans att åka endurance tävlingar och sen var jag ju helt nöjd med att göra det. Så att, och där finns det ju fortfarande förare från Sverige som tar sig ut och kör på endurance VM, och där har ju det har fått ett uppsving på senare år, och där har vi ju Jesper Pellef för närvarande som åker. Så det är ju, och det är ju hög nivå. Det finns ju förare både på väg upp i sin karriär och på väg tillbaka från GP-sammanhang i just endurance VM.
Och han kör ju för Bolliger, som du också körde för, men det är ju ett välkänt bra team i endurance sammanhang.
Ja, det är ju så
de
bra. Gjorde,
blev de inte fyra för här för något racen?
Jo, och det är så bra team man kan åka för utan att åka för ett rent fabriksteam kan man säga.
Så, och han är ju också, han kör ju Superbike SM, Pro Superbike, och leder ju mästerskapet. Hemma i Sverige. Men om man ska till MotoGP vid 20 års ålder, då skulle jag säga då är det spanska mästerskapen sen som gäller. Först tog dominera hemma och sen ner till Spanien och köra helst i Moto2 och komma in i något bra team i Moto2. Men då kostar det pengar. Får köra en säsong spanska Moto2, 2 miljoner, 1,5-2 miljoner svenska kronor. Och du kommer inte vinna det första året. Det är svårt.
Utan, då ska man ha en liten...
Ja, du kanske ska ha helst bara 2 år. Men då skulle det vara alltså toppen efter 2 år. Och sen försöka komma in i GP Moto 2 i så fall. För Moto 3 lär vi vara för sent vid det laget. Utan då är det Moto 2 som gäller. Och vi såg här, vi pratade precis om Edgar Pons som har varit dubbelmästare i spanska Moto 2. Som har lagt hjälmen på hyllan på grund av att han inte riktigt... Ja, är tillräckligt snabb helt enkelt. Nej. I Moto2 VM. Så att, men det är den vägen som är mest trolig skulle jag säga. Om man ska in i MotoGP, det är klart att det finns andra vägar. Man kan hoppas på IDM Superbike eller British Superbike och gå via Superbike-stegen och sen försöka hoppa över från Superbike till kanske direkt till antingen till Moto2 eller till MotoGP. Men det är en risky väg där, för det är svårt också.
Och det är kanske ännu mindre nålsöga att komma in den vägen också.
Ja, jag tror det.
Åtminstone har det ju utvecklats åt det hållet, att man hellre kommer ifrån de yngre eller lägre GP-klasserna in till MotoGP än det var när man backade 30-40 år sedan när det var amerikaner som kom från dirt track eller nationella mästerskapen i USA och sen hoppade de rätt in i 500 och dominerade. Men det ser vi ju inte längre på samma sätt. Det är några få. Det skulle ju vara intressant. Vi hade ju det ämnet här också nyligen med Toprak till exempel. Eller Jonathan Rea som vi har sett prestera bra med Superbike-bakgrund. Men det hör ju till undantagen.
Ja, det gör det. Jag satt för skojs skull bara och jämför det lite grann med hur många förare det finns. Och i Sverige har vi alltså 60 licensierade elitförare, det vill säga som någon som kör i en SM-klass.
Och vad handlar det om totalt då? För de som, det måste ju finnas någon som har licens och kör utanför SM-klasser också.
Och senior som inte är elit så att säga, och juniorer och klassik och så vidare. Så ungefär 500 licensierade förare totalt sett i Sverige. Men åter till de här 60 elit. Så tittade jag hur många spanjorer bara det fanns i GP. Alltså Moto 3, Moto 2 och MotoGP. Där hittar vi 28 stycken.
Ja, för det är ju, jag tänkte på det också. Ja, det är ju svindlande hög siffra när man tänker på att det är i tre klasser som du säger. Och det ser man ju också, för vi får ju statistik inför våra sändningshelger där med stapeldiagram. Och då drar det ju alltid iväg den stapeln som där det står Spanien under, den är ju alltid hög eller högst.
Detta var senaste racen jag tittade på Assen. Så det kanske skiljer lite beroende på var det är någonstans.
Men det slog mig en sak också när vi pratar om de här spanska mästerskapen. För där ska man då göra något resultat, komma från ett land utanför Spanien och göra resultat. Och då har man ju också saker emot sig när det gäller att inte känna till alla banor i början. Och bara det och göra... och ta sig hela vägen upp då. Det kanske krävs 2 eller 3 säsonger innan man är fullt bekväm och har tillräckligt mycket erfarenhet från de banorna för att göra väl ifrån sig. Du har ju själv kört i spanska mästerskapen i Superbike antar jag.
Det är tufft. Det är riktigt tufft.
Jag kan tänka mig det.
De är snabba. De är riktigt, riktigt snabba.
Men hur såg teamstrukturen ut också då? Är det så pass mycket, eller många ska jag säga, professionella team som driver som lever på den verksamheten. Så ja, att man, då är det också en annan parameter där att ta in. För det saknas ju i många fall. Åtminstone så gjorde det när jag körde här i Sverige. Och jag antar när du slutade köra så försvann ju mycket av den kunskapen som du hade kring ditt team. Levde ju inte vidare efter du slutade, antar jag.
Nej, utan nej, precis. Och så är det ju i Spanien givetvis, att det lever ju kvar i det, att de som håller på där, de är professionella helt enkelt. Teamen är riktigt, riktigt bra. Och ofta är det juniorteam till de som kör i GP som kör där. Så att det är bra nivå på det.
Och det var ju en svårighet tidigare när vi körde, att där visste man ju inte alltid heller vilka team som var bra fullt ut eller som var bra finansierade eller som hade, det var ju ännu svårare på 250-tiden antar jag där, att få rätt grejer också att åka på. Det var ju också många svårigheter som kanske inte är på samma sätt idag i Moto 2 där det är ett jämnare reglemente. Mm. Men trots det, när det är jämnt reglemente och jämna förutsättningar så krävs det något extra av teamet för att hitta den här lilla skillnaden som ska avgöra till dig då som
så
kör.
Så är det. Sitta och titta lite på resultatlistorna sen förra året i Moto 2 just i Spanien. Aldeguer vann för Alonso López. Det är ju bra namn i GP-sammanhang idag.
Ja, absolut. Men
ja, det är svårt att ta sig dit. Och sen dessutom så ska du ta den vägen via Spanien så kostar det pengar. Så enkelt är det. Och där faller det för de flesta.
Ja, det är mycket pengar att dra och skaka fram och då också ha en flerårig satsning i bakhuvudet, och då vill man ju inte gärna att det tar slut efter halva tiden, eller då vill man att det ska räcka hela vägen, så det ska man ju nästan ha klart för sig innan man påbörjar den satsningen, men det är ju få som har en full budget innan.
Ja, exakt, och vi pratar ju miljonbelopp för att det ska gå att lösa helt enkelt, och då behöver man ju med sig sponsorer hemifrån. Och då kommer vi kanske lite tillbaka till Pro Superbike, just för att det är en bra plattform tillsammans med bilarna där. Men,
och där har du själv kört också tidigare?
Ja, där har jag själv kört tidigare. Så är det. Återigen då, när får vi se nästa svensk i MotoGP? Jag skulle säga att den bästa chansen att få se någon svensk i MotoGP, det är just den första alternativet jag sa där. En ung förare som vi kanske inte vet idag, eller så vet vi, så ligger den här föraren kanske i toppen av serien i Supersport 300. Det finns ju ett gäng här som har gjort bra resultat. Jag tittar på resultatlistan nu från året. Den är inte riktigt klar än, men Edvin Röjerås leder mästerskapet med 149 poäng. Före Fredrik Berlin på 110. Maximus Vikingasköld på 103. Emil Täcktlund på 99, Anton Södergren på 91 och Filip Tengerstad på 85. Det är de som har tagit pallplatser med jämn frekvens under den här säsongen. Och som det troligtvis kommer stå om i mästerskapet.
Och då är det ju alltså den typen av förare, den typen av klass där man måste se sig vidare om då för att ta klivet ut internationellt. Och man vet ju inte fullt ut om man är snabb förrän man har jämförts med förare från andra ställen heller.
Nej.
Men det kan ju vara vettigt då för de här namnen att ansöka till Red Bull Rookies Cup just för att se om man kan få en plats där. Och den kan ju vara väldigt mycket värd i slutändan.
Ja, verkligen. Det kan vara öppningen till att bli professionell motorcykelförare. Jag såg faktiskt någon varvtid här från Gelleråsen, de körde ju där i helgen. 1.11 på Gelleråsen med en Supersport 300. Det är snabbt.
Det är snabbt.
Ja, det är snabbt. Och det är många tusen förare som inte reda ut det, kan jag lova.
Ja, det är det. Det är inte så många sekunder uppifrån det allra snabbaste. Jag vet inte om man kom ner. Det var ju nytt varvrekord så i 1000 där.
Ja, precis. Ole Björn Plassen med 0.40 Superbike.
Ja, men du Andreas...
Vi får se när nästa svensk kommer. Det var ett tag sedan senast.
Men med rätt matchning, rätt... om planeter och stjärnor står rätt och resultaten kommer, så då behöver ju inte ta så många år då innan man är inne i alla fall i GP-sammanhang.
Nej, exakt.
Men däremot sen vägen vidare, det ska ju liksom, det ska ju studsa rätt vidare även under karriären i Moto 3 då, mm, i Moto 2, mm, och in till Moto GP.
Ja, det ska det göra. Senast svensken som försökte var Alex Lund. Han känner jag rätt bra, så att han ska vi försöka lura med i podden. Han är lite svår tillgänglig mellanåt. Han är lite svår, svårflörtar.
Ja, men han är nog gärna med om vi jagar
med rätt lampa, så kommer han komma.
Den varmaste menar du?
Då ska han få berätta om sin väg. För han kom ju faktiskt till Moto 2 VM.
Mm, ja.
Säsongen 2012.
Mm. Mm, 10 år sedan. Det är läget att det är någon ny som tar upp den här... vad heter det? Vad säger man nu? Ja, tar över den stafettpinnen.
Ja, nej, men han är den som har kört flera race under en säsong egentligen. Sen är det bland annat jag själv då som körde wildcard några år under den 10-årsperioden innan det.
Mm.
Jag tillsammans med, ja, men vi var nog 4-5 svenska totalt sett faktiskt som körde. Och sen innan det är det Johan Stigefelt givetvis. Och som faktiskt körde MotoGP eller 500.
Ja, 2001. Och det var en ganska lång karriär som han hade i VM-sammanhang.
Ja, det var det. Det var det. I 250 framförallt, men en säsong i 500. Sista året.
Mm. Ja, hoppas vi har uttömt det. Men du Andreas, jag vet också att du har mer att fylla på med. Vi snackade om det här i inledningen på podden.
Pro Superbike finns ju. Och det är ju Superbike-serien helt enkelt, Superbike SM. Och det var ju den jag själv körde när jag var aktiv. Sen försvann den lite ifrån STCC-sammanhangen. Sen kom den tillbaka från och med förra året. Och nu är det ju som sagt Robert Reyers då som driver Pro Superbike och vill den serien väl och utveckla svensk racing. Och det där tror jag tror ju mycket på det. Jag tror det mycket på Superbike när jag själv körde. Det märkte jag från mina partners. Men jag tror att det kommer vara framtiden. Jag brukar jämföra det med friidrott. Om du ska gå på friidrott, då vill du inte bara se 400 meter. Du vill se 100 meter också. Du vill se spjut. Du vill se kula. Du vill se diskus. Du vill se sjukamp. Och så tror jag vi måste börja tänka snart i motorsporten också. Jag vet att det finns logistiska problem med att du kan inte lägga en crossbana där för att ja, det ska stämma. Men jag tror på några arrangemang under en sommar som har speedway, motocross, enduro, supermotard, STCC, Porsche Carrera Cup, Pro Superbike, kanske någon till MC-klass, varför inte Supersport 300 och så vidare.
Mm. Nej, det finns ju det tror jag på. Ja, jag tror också på det. Det finns ju den tanken har ju faktiskt funnits i mitt huvud länge också. Och det finns ju arenor som klarar mycket av det här. Svista är ju ett sånt exempel.
Det är väl det mest klara exemplet.
Ja.
Som klarar det.
Och sen har man idag tycker jag också lite av den här känslan kan jag tycka på den här SM-veckan som återkommer där. Med, då är det i för sig inte renodlat motorsport rakt av, men man får väldigt mycket spännande sport på kort tid.
Jag glömde rallycross. Ska jag också vara med givetvis.
Ja.
Tänk att ha en sån här, precis, kanske under en vecka om det krävs, eller åtminstone kanske 4 dagar.
Mm.
Och så ha alla de här sporterna. Man bara, men nu 12.00, nu är det där uppe, nu ska vi kolla på speedway, och sen 13.30, då är det superbike. Då tror jag man har fått mycket folk. Visserligen är det många som ska dela på kakan också, men då kan man ändå säga till sin sponsor att det var 35 000 på den här arenan.
Mm.
Sen om det var 5 000 som tittade på dig eller mig, det spelar ingen roll. Det var 35 på området.
Mm. Absolut. Nej, tilltalande. Det hade jag lätt åkt på, kan jag säga, om det fanns.
Ja, men exakt. Det är så. Men där är vi inte än. Men jag tycker vi ska lyssna på det samtal som jag hade med Reyers. Så får han berätta lite själv helt enkelt om satsningen som man gör nu tillsammans med STCC och Pro Superbike. Då har vi med oss Robert Reyers, nyss hemkommen från Gelleråsen, va? Är det inte så?
Det är bra. Vi har precis rundat av deltävling 4 Pro Superbike som vi har kört med klassiska road racing SM den här helgen. Så att jag har lite sviter på rösten. Jag gapar och skrikit. Cirkusdirektören. Nej, men det sitter lite i stämbanden, så kanske det är för som jag låter lite extra basröstig idag.
Det är sådär ibland, man åker på sommarförkylningar. Ja, men kan du inte berätta lite om svensk road racing och din roll i det hela?
Alltså jag är ju, det är ju en liten blandning här. Dels så har jag ju, jag är liksom rent professionellt, så är jag ju sälj- och marknadsmänniska och har jobbat med det hela mitt liv. Jag kastade mig in i det här med road racing och har gått den här vägen med speedster och rookie och även tävlat ett år i superbike och sen så har jag väl försökt att kombinera min marknadskunskap med själva road racing-produkten, för jag tycker att produkten i sig är så fantastiskt spännande och bra och jag skulle vilja försöka kommersialisera den. Så där någonstans möttes min profession med min hobby och min passion. Och där någonstans på några mörka vägar i Småland på vägen hem från någon road racing tävling förmodligen, så började det här med Pro Superbike, eller egentligen inte Pro Superbike, men att liksom, hur ska vi kommersialisera produkten? Den är för bra för att inte lyftas upp och hamna i finrummet liksom.
Och var står vi idag? För idag har vi ju med Pro Superbike, alltså två olika serier. Vi har serier, vi har det vanliga Road Racing SM med de vanliga klasserna. Ja. Och sen har vi också Pro Superbike. Kan du förklara skillnaden?
Det är egentligen skillnaden för föraren, själva utövandet är ju, när du står på banan är ju egentligen ingen större skillnad. Utan skillnaden är ju inramningen, allting runt omkring. Jag letar ju efter egentligen, ska jag säga så här, arenan eller själva plattformen, den kommersiella plattformen. Och ganska snabbt så insåg jag att den fanns ju, men den fanns liksom inte i motorcykelsporten, men den fanns ju inom bilsporten. Så då tänkte jag tillbaka till de här storkanonerna som hette Mårtensson, Backlund och så vidare på gamla goda tiden när det var STCC. Och så jag kontaktade STCC och frågade om det skulle kunna gå och på något sätt väcka det här till liv igen. Och de var jätteintresserade. Så där någonstans så lyfte vi in motorcyklarna på den arenan, på det, liksom i STCC. Så där någonstans började det. Så själva utövandet för han som kör påminner ju väldigt mycket om oavsett var du kör någonstans. Det är bara det att det finns helt andra möjligheter så som jag ser det att kommersialisera både produkten, Pro Superbike, men även för föraren att bjuda in sina egna små sponsorer och komma till en arena där det kanske finns möjlighet att gå in och sätta sig och ta en kopp kaffe. Det kan finnas läktare, det kan finnas en familjehörna, det är lite flyguppvisningar och så vidare. Så det blir en större cirkus, en helt annan möjlighet att bjuda in sina partners.
Och synas, givetvis då.
Och synas, synligheten, precis.
Tar vi lite historiskt där, så var det ju, det hette ju Synsan Trophy från början. Och det började ju i början på 00-talet och höll på fram till 06. Och då var det ju 600 då som STCC-cirkusen hade som motorcykelklass med deras arrangemang. Och sen från 2007 så blev det ju Superbike eller 1000 kubik, och det var ju då jag hoppade på det tåget och sen körde jag ju där fram till 2012, som alltså var sista året med Pro Superbike tillsammans med STCC. Och sen försvann Superbike SM ifrån STCC-cirkusen, för det var ju ganska rörigt inom STCC också på den tiden med olika utbrytare, serier och vad det var allt. Så från sista året som jag körde, alltså det var 2012, och sen har det inte varit sen, ja, tills du drog igång det här då förra året, säger jag rätt?
Precis. Ja, nej, men vi hade två testtävlingar förra året och så vi ser väl det här som vår första säsong, absolut.
Så konceptet har ju funnits förr och fungerat i alla fall när jag kör väldigt bra förr.
Och jag försöker liksom, naturligtvis är det ju helt galet att inte titta på vad som funkade förr, så jag försöker anamma mycket av det för att ta med in i det som vi ska hålla på att skapa nu då. Så är det ju. Och nej, men det känns väl, det var många ryggdunk och axelklappningar här i helgen med folk som tycker att det ser bra ut och liksom att det är vägen att gå. Och vi tjuvpratade ju lite innan när vi drog igång podden här idag, Andreas. Så det är ju en helt annan, vad ska jag säga, jag använder kommersiell plattform hela tiden. Men det är ju en annan kommersiell plattform. När vi åker med STCC och som vi kommer göra nu på finalen 19-20 augusti, då kör vi faktiskt både med STCC och med Porsche Carrera Cup. Så då blir det ju två bilklasser som kommer att vara på plats. Och det är en helt annan nivå. Det är, bilarna står i raka linjer. Det är tält och det är stjärnkockar på plats som lagar mat. Det är sponsorer och det är liksom, folk kommer ju i kostym och vit skjorta. Det är de som är där och tittar. Och det är ju de jag, i förlängningen så är det de jag skulle vilja träffa. Det är de jag vill liksom bjuda in till Pro Superbike. Och det är ju de som jag vill att förarna också ska få träffa och knyta kontakter med. Och där finns det ju mycket att göra som jag ser det idag. Det är väldigt mycket att göra också bland förarna att våga ta för sig mera. Men det får vi väl försöka också hjälpa till med och träna varandra på.
Så, ja, men exakt. Pro Superbike är alltså motorcykelklassen. Och vilka mer klasser är det som kör under den här, om vi tar en STCC-helg som den i Gelleråsen? Det är alltså bilklassen STCC och sen är det Pro Superbike. Och vad är det mer för ytterligare klasser som kör?
Det skiljer lite från bana till bana vem det är som arrangerar. Men i grunden så är det ju STCC, Pro Superbike, och sen så är det V8 Thundercar. Det är Radical och sen så har du då det här Legends då, som är små bilar som kör fort och har väldigt roligt tillsammans. Och vid ett tillfälle i år så har vi då även Porsche Carrera Cup på plats. Tyvärr då så är det någon ytterligare bilklass som faller bort, för att de är ju ganska stora och tar mycket tid på banan. Men det är ju banägaren och arrangören som bestämmer vilka klasser som ska vara på plats då. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vem det är som tyvärr får falla bort. Formula Nordic har ju också varit med någon gång. Så att det är lite olika, men som sagt, det är banägaren eller arrangören som bestämmer vilka klasser som får vara med. Och det vi har gjort väldigt bra saker, och det har ju då mynnat ut i att vi har en stående inbjudan. Så att det är aldrig så att vi har knackat på dörren och fått ett nej, utan där vi vill vara med, där har vi alltid fått vara med, för att produkten i sig som vi började prata om, den är väldigt underhållande. Det är ett fighter på många ställen. För åskådaren så någon går omkull ute i sandfållan, dammar till. Det händer väldigt mycket saker när vi kör motorcykel jämfört med bilklasserna. Det finns fighter där också, men det är liksom inte lika påtagligt. Plus en ytterligare dimension som min fru sa om att titta. Det som är roligt med motorcyklarna, det är att du ser föraren. Du ser föraren när han sitter på fordonet. Du ser inte en förare som sitter i en bil. Du ser möjligtvis en hjälm kanske.
Just det, just det.
Ja, så det har jag inte tänkt på tidigare, men det var vad hon tyckte då. Det är lite roligt också.
Det ligger någonting i det där, faktiskt. Ja. Och jag kommer ihåg när jag körde också, publiken som inte var så insatta i just motorcykelklassen, det var att de kom dit för att titta på STCC, men när de åkte hem så kom de ihåg motorcykelklassen.
Ja. Ja, det är en sån här klassisk sägning som vi gärna vill säga, vi som håller på med Pro Superbike.
Ja, men det är väl så. Men ja. Vad är det för serier utomlands då som du kanske kikar på, får inspiration ifrån, eller som du tror att förare kan kika till och köra? För det är ju ett väldigt stort steg för från Pro Superbike till, säg, Moto2 och GP. Där är ju, det är flera steg däremellan så att säga.
Ja. Alltså inspirationen naturligtvis, det ska ju inte stå på under stolen, men det är ju alltså att få åka ner på MotoGP som jag har gjort några gånger och samla inspiration till själva Pro Superbike-produkten, konceptet, det är ju självklart. Men ska man tänka på vad jag sa, det är nästan så jag måste vända frågan, Andreas, till dig. Vart någonstans kommer, alltså den som har vunnit flest segrar, det är ju Jesper Pelief. Vi har flera förare som är upcoming, liksom det kommer en jättespännande kille som heter Fredrik Omedal, en norrman. Vi har Jonathan Lycke. Vi har några svenska killar som också bubblar. Jimmy Gjällros, flera stycken. Hur långt ska de räcka utomlands? Ja, jättespännande. Det finns IDM, det finns ett par spanska serier att tävla i. Hur de står sig rent, vad ska jag säga, prestanda, prestationsmässigt, det är nästan du bättre att svara på än vad jag är. Och vart ska man liksom, vad blir nästa steg rent ekonomiskt? Vart liksom, är det, kommer man till Tyskland eller kommer man till Spanien eller kommer man till Italien? Eller, jag är inte riktigt rätt man faktiskt att svara på det. Inspirationen, den vet jag att jag kom. Det kommer från World Superbike och från MotoGP för att utveckla vår produkt. Så är det. Men hur långt man kommer sen? Ja, svara du, för jag vet inte riktigt. Nej, men så är det.
Nej, men dit jag vill komma är att för att köra, säg att nästa steg är IDM eller säg nästa steg är spanska mästerskapen eller något liknande. Det kostar miljonbelopp. Och det är ju det som är den springande punkten här, att bara få köra i Spanien så kostar det miljoner helt enkelt, svenska kronor. Och då måste man ha haft en plattform i Sverige för att kunna ta med sig sina sponsorer helst. Få köra en sån här satsning, och det är det som jag tycker är så bra med just den serien som du driver och är promotor för just nu, Pro Superbike. För att där finns det möjlighet att kunna få de här samarbetena för att kunna göra en sån satsning.
Det som du säger, jag tvivlar inte på att på liksom det är sanningen, men att säga det till en av förarna som ligger i toppen i Pro Superbike idag, som är snickare, målare, någon jobbar som säljare och så vidare, måndag till fredag 9-17, och tänka så här, ja, jag behöver ha 2 miljoner på kontot för att komma igång, för att komma ut. Det måste vara grymt tufft att få dig liksom den vetskapen, samtidigt som det är verkligheten. Hur hanterar vi det i Sverige? Förstår du? Liksom, tänker, hur ska vi hantera den sanningen att det faktiskt är ett sånt stort kliv? Men jag pratar ju med killarna som köper Supersport 300 här i helgen, som säger att ja, mitt mål är att köra MotoGP. Det är en tuff sanning att få i ansiktet. Att, ja, det är möjligt att börja med att samla upp 3 miljoner och köra en serie liksom i Spanien. Men Pro Superbike ska ju vara... visionen är ju, för oss, det är ju liksom att vi ska leverera en bra produkt. Vi ska leverera den bästa roadracing-upplevelsen i Norden. Och vi har ju tre liksom intressenter. Det är förare naturligtvis som blir central. Det är publiken. Men den tredje är ju partners. Och partnersna vill vi ju ska finnas här. Och liksom, jag tror att vi måste få våra förare att i större utsträckning investera tid och kanske lite pengar att bjuda in sin lokala däckhandlare eller sin lokala ICA-handlare eller vad det nu kan vara, och komma och faktiskt köpa ett par tre biljetter och bjuda in dem och kanske ställa upp en liten kaffekokare, en liten kaffetermos och lite kakor och se till att de får komma. Och för det blir ju väldigt komma in i cirkusen, att när man åker på en road racing tävling, du går ju hela vägen fram, du träffar föraren, du får stå i hans tält, du kan berätta lite om skillnaden på ett slicks och ett regndäck. Den delen skulle jag vilja att vi på något sätt utbildar oss i, eller tänker mera på. Det är ju, för att få de här sponsorerna. Och vi jobbar ju, dels jobbar vi med sponsorer mycket inom Pro Superbike, men jag tror vi skulle behöva jobba mera också utifrån förare. Att tänka det, att våga satsa lite några kronor på att köpa lite biljetter till, som sagt, till dina lokala sponsorer. Jag ser inte riktigt det. Jag ser det kanske på de största teamen här, men att liksom skulle vilja uppmuntra också de killarna som ligger lite i mitten eller längre ner i serien att jobba mer med sådana incitament.
Och när jag lyssnar på dig så känns det som att, och helt rätt också, att du vill ju utveckla Pro Superbike till en riktigt bra serie. Kanske mindre fokus på att få ut en förare utomlands. Tolkar jag det rätt där?
Ja, det måste jag nog vara ärlig och säga. Alltså Pro Superbike för mig, det är ju liksom min produkt. Sen så vill jag att utövarna ska använda produkten för sig själva. Men min drivkraft är inte att få förare att lämna Sverige och komma utomlands. Min drivkraft är att skapa plattformen, bygga plattformen Pro Superbike hemma i, vi säger ju Norden i våran vision, att vi vill jobba i Norden. Och det finns sådana tankar att få det här att flyga i flera länder i Norden. I år så har vi satsat all vår energi på att bygga det i Sverige. Det måste ju börja, vi måste lära oss krypa innan vi kan springa och så vidare. Men så just nu så bygger vi plattformen Pro Superbike i Sverige, i nästa steg Norden. Sen har jag inga tankar på egentligen att jobba med förare för att få dem att komma utomlands. Utan det kan jag säkert göra lite sådär på sidan. Men energin för mig är att bygga Pro Superbike. Och sen så i förlängningen självklart så vill jag att förarna ska använda Pro Superbike. Och samla in pengar eller vad det kan vara, sponsorer, för att ta steget. Och har jag varit med och bidragit på det sättet att bygga plattformen, så skulle det kännas fantastiskt. Men nej, så du har rätt. Jag kommer inte jobba med som någon slags agent mot någon serie i Europa. Inte som jag ser det idag, nej.
Nej, och det är ju helt rätt också. Du ska ju fokusera på att driva serien. Det är så enkelt är det. Ja. Vad har ni för tv-kanal idag? Vill du berätta lite om den?
Ja, själva, vad ska jag säga, tv som media har ju varit väldigt, också en väldigt central del i det här. Så den kanalen som vi jobbar med när vi kör med STCC, det är ju en kanal som de själva har utvecklat som heter STCC Plus. En professionell, skulle jag vilja säga, kanal med stora bussen och möjlighet att slänga in lite repriser och så vidare. Highlightsen kommer direkt efter loppet. Man har lite drönare som flyger. Så den produkten blir riktigt bra. När vi kör med Road Racing SM så är det ju, då är det ju mera, då är det ju en YouTube-sändning som sker av Micke X och roadracing.se. Där jobbar vi med dem och försöker hjälpa dem med innehåll egentligen. Kvalitetsmässigt så når det inte riktigt hela vägen upp, men det är också två olika produkter egentligen. Det är otroligt mycket engagemang, hjärta, passion i roadracing.se, men det är ju mer en kommersiell produkt, om man säger Motions då, som driver STCC Plus. Så det går liksom inte att jämföra på det sättet. Men det är de två medierna som vi har. STCC Plus under STCC-helgerna och roadracing.se YouTube-kanalen vi kör SM. Och det är den kanalen som har funnits i flera år, som har jobbat med SM. Och det är en fantastiskt uppskattad kanal också. Så att de två kanalerna jobbar vi med idag. Då får vi se om det blir, sen finns det ju någon vision i det här naturligtvis. Och visionen är ju att vi ska, att SVT ringer och säger, hörru, det här med Pro Superbike verkar spännande. Vi kör igång Motormåndag igen. Där är vi inte, men det är naturligtvis en våt dröm. Så är det ju.
Vad är själva visionen här då, närmsta åren med Pro Superbike? Hur ska du utveckla produkten?
Ja, vi är ju fyra stycken. Framförallt så är det jag och Emil Almgren som lite jobbar med det här mer. Och sen så har vi ju Micke Andersson och Magnus Macke Granstedt som också finns med, framförallt under helger och men som också, så vi är egentligen fyra stycken som jobbar med det här. Just nu så är vi liksom i, just nu är vi i event mode. Vi har precis kört tre helger då. Nästan i sträck. Vi har kört tre helger i juli, så vi har inte funnit så mycket tid för att tänka framtid utveckling. Men att jag och Emil har ju naturligtvis pratat om att, som sagt, att vi vill göra Norden. Vi vill hitta de ska säga, samarbetspartnerserna som vi tror är bäst för att utveckla våran produkt. STCC Plus är den som vi identifierat just nu, eller STCC är den som vi har identifierat som har varit enklast för oss att komma in. Bra snack med STCC och Micke Bern och hela det gänget. Porsche är naturligtvis spännande kanske, och sen så hur det ser ut i framtiden, jag vet inte. Just nu så känns STCC som den plattformen som känns bäst för oss. Fortsätta i Sverige, göra det här bättre. Sen så vi har fått samtal från andra klubbar som ligger utanför Sveriges gränser, där man helt enkelt har bett oss och sitta ner och diskutera för nästa år att arrangera tävlingar utanför Sverige då. Så det är ju jättespännande, och man blir ju liksom naturligtvis också smickrad att folk kommer till oss och säger att det här var snyggt och var häftigt och var coolt. Kan inte ni ta med er den här cirkusen och komma till vårat land? Så att det är väl där de diskussionerna som pågår lite grann just nu, men som vi kommer att sätta oss ner och jobba mer med så fort den normala säsongen eller den pågående säsongen är klar efter finalen då. Så det är väl lite visionen. Sen naturligtvis så jättemycket, sen när säsongen är klar, då drar ju partnerarbetet igång. Det är en lång, lång lista, dels på befintliga partners, men även sådana här drömpartners som vi också vill ha in. För du vet det, jag vet det, alla som lyssnar vet det. Det här bottnar ju i att hitta en finansiell plattform, att få medel för att bygga det. Drömmen är ju här att det ska vara gratis att åka Pro Superbike för förarna. Så att vi ska ha så mycket medel så att vi faktiskt kan komma dit. Och i förlängningen, ja, prispengar. Fantastiskt. Så att det finns flera steg i det här, men vi kan inte liksom rusa in och nu sitter jag och pratar om vad jag för drömmar och så vidare. Det är mina drömmar, det är visionen. Så det är liksom, jag kan inte sitta heller och lova för mycket, för det blir så tokigt. Men det är i alla fall min vision. Det ska vara fritt att köra och att vi ska ha prispengar i Pro Superbike.
Och det här var, ju din vision med Pro Superbike. Vad har STCC för vision? Vad är deras nästa steg i deras satsning?
Nu börjar vi närma oss någonting väldigt spännande, tycker jag. STCCs vision är ju att göra produkten eller förarna av fordonen elektriska.
Precis, det var precis dit jag ville komma nämligen. För visst är det så att från och med nästa år så kommer det bli elektriska bilar eller batteridrivna bilar?
Ja, precis så är det. Och det här kan man prata om hur länge som helst, Andreas. Så det här tror jag det finns minst två läger. Ett som säger ja och ett som säger nej. Men sen finns det nog väldigt många mitt emellan läger också som säger kanske eller om utifall att och så vidare. Och när det gäller motorcyklar, eller även när det gäller bilar förstås. Jag tror att på sikt så är det finns liksom ingen annan väg att gå. Jag tror att framtiden är elektrisk. När den blir elektrisk för motorcyklar, svårt att säga. Jag tror faktiskt att den kommer kanske förr än senare. Vi är inte där än. Vi pratar om det. Men om det, jag tror liksom, jag vill inte säga något år. STCC går in i det nästa säsong. Vi behöver ha något år till för att bilarna ligger före motorcyklarna i utveckling. Sen vet vi också, alla eller vet ju, läser ju på nyheterna att Ducati har ju tydligen tagit fram en jättefin hoj som de ska köra med i Moto E till nästa säsong. De lämnar ju då Energica, så vitt jag förstår på det jag läser. Så att det händer saker där också, och det är ju naturligtvis jättespännande att lyssna på hur ser Ducati i Sverige på det här? När tror de att det är liksom att vi börjar på att köpa elektriska motorcyklar? Idag så är det ju så att man vänder sig om på gatan när man ser en elektrisk motorcykel, men du vänder ju inte om när du ser en Polestar eller en annan elektrisk bil längre, för det är liksom det är det normala. Jag tror att motorcyklarna ligger något eller några år efter. Men att det är framtiden, det är jag helt övertygad om. Och att det är framtiden även för motorcykeltävlande, det är jag också övertygad om. Men frågan är ju när.
Precis som du säger, till nästkommande säsong så Moto E-klassen kommer ju som sagt att byta fabrikat. Precis som du säger så kör de ju Energica, har gjort sedan starten, och till nästa säsong så blir det ju Ducati istället. Kanske finns ett gäng Energica-cyklar att få loss?
Ja, jag känner faktiskt bara en person som är i den där cirkusen. Det är väl Stigfeldt, så jag får ringa till honom och fråga om man kan lägga ut ett gott ord. Nej, jag vet inte. Men visst vore det häftigt. Du har ju lovat att du ska börja köra då. Jag ringer till dig och talar om att det är dags att gå över på elektriskt.
Ja, då, du får ringa så får vi se vart jag befinner mig någonstans i livet. Men det är ju många. Seater Gibernau körde ju till exempel någon säsong i Moto E i början av eran.
Ja. Nej, men samtidigt så vill jag ju, det är samma sak där. Jag vill inte, men jag tror att det vore ju synd om Moto E ska vara för sådana som är som har sin säsong bak, eller sin karriär bakom sig. Det måste ju vara liksom, det måste ju vara de som är på väg upp som ska sätta sig på de här hojarna. Det kan jag tycka är lite tråkigt. Exakt. Idag i Moto E, att det är de, det är ju kända namn, men det är ju de som liksom lite grann har lagt hjälmen på hyllan. Jag ser, nu kanske du har annan information än vad jag har, men att jag skulle vilja se lite nya namn, yngre förmågor som är riktigt vältränade, starka, som kommer med nya sponsorer och lite sådär. För att jag ser inte riktigt att det är så. Där tror jag vi har en liten en förflyttning, en vridning som måste göras, att den ska få mera synlighet.
Nej, men jag håller med. Och så är det ju i Moto E till viss del åtminstone, även fast förarna där har nu bytts lite mot yngre förmågor, men de som kör Moto E är de som inte riktigt platsar i Supersport eller i Moto 2. Undantaget kanske Dominic Agerte då som leder, jag tror han leder båda mästerskapen, jag är inte 100 på Moto E, men Supersport VM leder han ju åtminstone.
Just det. Men ja, så att nej, men den är jättespännande, men den har liksom inte riktigt börjat. Vi har pratat lite om det, men vi har inte riktigt kommit vidare i satt något årtal eller sådär, utan vi har till och med pratat lite så här att om STCC går över till det elektriska, så kanske det blir fler som gillar förbränningsmotorer, som tycker att Pro Superbike kan vara alternativet som kommer att låta och märka, så att vi kanske kan tjäna lite attention på det möjligen. Så att vi får försöka plocka det positiva i det här också.
Men exakt. Ni är mitt uppe i säsongen här nu. Hur många deltävlingar har ni kvar i år?
Vi har ju en tävling kvar, och det är ju grand finale då på Gelleråsen, och som heter Kanonloppet. Som jag personligen, jag är ju uppvuxen i Karlskoga, men så att jag kanske är lite partisk, men för mig så är ju Kanonloppet det häftigaste under året. Det är Jag inbillar mig, tror att det kommer vara mest publik. Jag har en otroligt engagerad banägare i Rickard Göransson som lägger ner otroligt mycket energi på att få det här att hända. Vi kombinerar STCC och Porsche. Så att där kommer vi göra våran final. Och det som är lite roligt här också, det är att här kommer ju vi att köra en kombinerad SM och Pro Superbike-tävling. Men till skillnad mot Bike Week som vi körde nu, och där det var Road Racing SM och alla klasser, och där Pro Superbike var gästade, eller vad ska jag säga, och drev själva Pro Superbike-racet, så blir det lite tvärtom här på kanonloppet. Det blir det så att där kommer övriga SM-förare, övriga Superbike SM-förare. Så att här blir det STCC, det blir Porsche, det blir någon mer supportklass. Sen blir det Pro Superbike med alla Superbike-förare, för det blir SM-status på den tävlingen. Men då kommer inte Supersport 300 och Superstock och de andra supportklasserna vara med. Så att det blir ett unikt koncept på det sättet. Så det blir också väldigt kul att få testa och få med alla förare in i det här Pro Superbike-konceptet då, så att alla får vara med och känna på lite hur det är och åka med bilklasserna och allting som händer runt omkring. För det är så mycket mer än bara själva racingen som jag var inne på lite tidigare då, med olika uppvisningar, familjehörnan med hoppborgen, och det blir kanelbullebakning och alltihopa. Så det är så mycket mer som händer på en sån här arena. Det ska bli kul att få de andra, ja, gängets, de andra förarnas syn på det här också.
Och vilket datum körs kanonloppet?
Vi kör kanonloppet, då är det 19 till 20 augusti. STCC har ju valt att, och det är en fredag och en lördag. Till skillnad mot de traditionella SM-tävlingar som vi kör, så har det väldigt ofta varit lördag-söndag. Nu kör vi ju fredag-lördag för att STCC har ju valt att köra fredagen som en, vad kan jag säga, business-to-business-dag. Och sen så kör man lördagen som familjedagen, så att säga. Så att, det blir en fredag-lördag. Och det blir ju lagom när alla kommer tillbaka till jobbet. Det blir lagom för att köra igång kickoffen på jobbet kanske, att man vill åka och kolla på det här. Och folk kommer tillbaka hem från semestrar och så vidare. Så att det blir en perfekt uppstart på eller avslutning på, beroende på var man finner sig i semestern.
Och vilka har vi nu då i toppen? Vilka förare är det som slåss om det?
De som slåss om det är väl egentligen de... Framförallt så är det ju Jesper Pelef naturligtvis. Han har ju visat otrolig fart här på nya motorcykeln på BMW som han flyttade till i början på säsongen här. Sen har vi ju Ole Bjørnplassen från Norge som faktiskt var snabbast på Gjelleråsen senast och satt banrekord på 1.04.0. Så det gick riktigt,
det
riktigt. Ja, det är snabbt och det gick riktigt, riktigt fort. Ändå så hamrade Jesper in ett större antal fyror och vann. Men Ole Björn var otroligt tajt på. Och sen har vi ju ett par norrmän till då. Så dels har vi ju Jonathan Lycke, Nässjön, som var trea sista racet. Och sen så har vi ju, som jag nämnde tidigare, Fredrik Ommedal, ytterligare norrman. Sen har vi lite svenska förare som fyller på ytterligare då, så ser vi framförallt då Jimmy Gällros, vi ser Nils Jadermark, och sen så kommer det faktiskt ett helt koppel. Jag tror vi hade 8 förare som låg inom samma sekund. Så vi har toppen som är 3, 4, 5 stycken, och sen så kommer ett riktigt, riktigt härligt pärlband med förare som i princip levererar racing inom samma sekund. Så det pågår mycket fighter i hela gänget där. Men jag ser väl kanske 4, och sen så har vi Fredrik Ommedal, Norge då, som blir den femte där som är på väg i fatt och som har en väldigt spännande utvecklingskurva. Och jobbar mycket med inställningarna, vet jag. Som jag tror också kommer att... Jag tror inte att han kommer upp till Jesper och Olbjörn Lyckes nivå riktigt. Men Men han och Jimmy Elros kanske ligger precis skiktet under då. Och sen kommer resten under där. Så att vi har, ja, men vi har bra. Liksom, jag trodde jag kanske att inför säsong trodde jag kanske att Jesper skulle spela i en egen division. Men det gör han inte. Utan vi har bra racing. Vi har Ole Björn som bjuder upp ordentligt. Och som sagt hade den bästa varvtiden nu på Gelleråsen senast. Vi har ett bra startfält vill jag säga. Sen så har vi ju, jag menar idag så har vi ju även en kille från Danmark. Jan Hedegaard Jensen. Jättekul. Så nu väntar vi egentligen bara på att få in någon finne här också. Jag har lite diskussioner med några olika finnar också som är nyfikna, som spejar på oss och vad vi håller på med här i Sverige från andra sidan Finska viken.
Ja, men
det är också kul.
Spännande final som väntar helt enkelt. Och visst är det två hit man kör, eller till och med tre kanske?
Ja, precis. Vi har ju gjort om det lite grann. Vi har ju lämnat det här traditionella, det som har varit under många år, om man säger inom road racing SM. Och nu gör vi som så att nu har vi ju på dag ett då, fredagen, så kör ju vi ett test warm-up snedstreck kval på förmiddagen. Där bästa tiden ger pole position i det som blir kvalet, om man säger, för första racet. Och det här kvalet har vi valt att döpa till Superpole. Ett häftigt namn, ett häftigt race. Och vårt Superpole som går på dag ett på eftermiddagen, det har vi kortat ner. Så det kör vi någonstans mellan 8-9 varv beroende på hur lång banan är. Då. För att få ett riktigt intensivt, mycket energi, alla pangar på så mycket man kan. Och den som vinner Superpole startar då i pole position dag två i race 1. Har visat sig uppskattat både bland de som sitter på läktaren, men även förarna tycker att det är väldigt roligt. Det blir lite annorlunda. Man kan gå ut stenhårt och verkligen ge järnet och man vet i princip att däcken kommer hålla hela vägen. Man behöver inte tänka så mycket på de bitarna utan det blir intens. Så att det är liksom vårt kvalförfarande till racet då, dag två. Och sen så kör vi dag två, så kör vi två race. Vi kör race ett före lunch och race två efter lunch. Så att vi kör två race då dag två helt enkelt. Så det är lite nytt, det är lite ny setup jämfört med hur, om man ser det, traditionella road racing SM har varit. Och här skulle vi ge också en liten Ett tack till Svemo som också har varit väldigt bra i de här diskussionerna. För vi måste ju också ha med oss dem i diskussionen när vi gör de här förändringarna. Och man ändå har varit nyfiken på att utveckla det här. Så att nu kör vi ju det här konceptet både när vi kör med STCC och när vi kör med det vanliga SM så att säga. Så att det blir lika över hela säsongen. Så det är kul att Svem också är med här, verkligen.
Spännande final alltså, som väntar om lite drygt 2,5 vecka.
Ja, 2,5 vecka. Ja. Så just nu så är det massor som arbetar som pågår i kulisserna här med skyltar och nya beachflaggor och t-shirtarna ska tvättas och ja, du vet hur det är när man driver cirkusen.
Ja då. Men vi får hoppas på en spännande avslutning på säsongen. Och tack Robert för att du var med i MotoGP-podden.
Tack så mycket. Kul att vara.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då önskar vi Robert Reyers lycka till med arbetet kring Pro Superbike. Och de har ju för övrigt en tävling kvar den här säsongen. Samma helg som vi är i Österrike, Andreas.
Mm. Fredag, lördag körde de ju som man sa där, 19 och 20. Då får ni åka till Gelleråsen, titta på finalen i Pro Superbike. Sen får ni skynda er hem, för sen är det dags för MotoGP på söndag.
Hoppas jag har fått lite kloka tankar och idéer och matnyttigt mer och från den här breda, stora lyssnarfrågan och mycket intressanta också. Det är kul att spänna bågen i alla fall och ta chanser om de dyker upp. Man ska ju inte vara blyg bara för att man kommer från Sverige som är ett mindre motorcykelland och våga testa och sök till exempel det här Red Bull Rookies Cup.
Absolut. Hoppas vi kan få med oss någon aktiv som kanske är på väg in i den bubblan i MotoGP-podden.
Det vore jätteintressant. Då stänger vi den punkten tycker jag och tittar lite framåt här. Och under veckan så har det ändå börjat trilla in lite mer nyheter, även om de inte är så många. Det är mycket snack om vad förarna, statusen på förarna inför andra halvan på mästerskapet. Och nu har ju i alla fall alla fått en bra chans att vila upp sig, en bra chans att kanske läka vissa skador man har haft och ta nya tag inför hösten. Men den nyhet som ändå har gått att sortera ut här, det är att man faktiskt har bestämt ett datum och en bana för nästa års säsongspremiär. Och det blev lite oväntat, eller vad säger du, Andreas?
Ja, det måste jag säga. Väldigt oväntat. Det har ryktats om, och jag trodde nästan själv, att nu kommer det bli Phillip Island som säsongspremiär. Men så blir det inte.
Det blir Europa-premiär istället.
Mm, det blir det. Det blir i Portugal. Och jag såg det första gången, så bara Portugal, okej. Okay. När tänkte de köra det här? För i år drog säsongen igång 6 mars. Så jag tänkte, 6 mars i Portugal, i Portimao, det kan bli kallt. Och sen så fick jag se datumet då, alltså 24 till 26 mars. De har flyttat fram det 3 veckor jämfört med hur det har varit de senaste säsongerna.
Kan vi förvänta oss en tajtare kalender?
Exakt, då kan vi förvänta oss en väldigt tajt kalender skulle jag vilja säga, om man skjuter fram det så. Nu kan man ju göra det, flytta fram även finalen. Finalen ligger ganska tidigt i år, i början på november ligger ju finalen, jag tror den är 6 november. Och det är ju för att den ska inte dra ut för långt på tiden för att det är fotbolls-VM. Samma sak med Formel 1. Så ja, det är möjligt man gör på det sättet. Annars så blir det en tajt kalender med långt 6 november alltså till 24 mars. Långt vinteruppehåll.
Ja, det blir det.
Jag tyckte de här 5 veckorna var tillräckligt. Alltså.
Och lite testande är det också med nya reglementer som drar ner antalet testdagar igen. Och
de ska testa under veckan innan det här racet. Tycker jag också var lite intressant faktiskt.
Kanske att, sätt också att dra ner kostnaderna för teamen här i början av säsongen.
Ja, men exakt. Att de börjar i Europa och sen antar jag att de då kommer flyga iväg på ett par, tre, fyra kanske till och med innan de återvänder då till ja, Jerez har det varit.
Men du, känns det inte som att Portimao får race nu här i par 10 minuter? Man, först får man inget, sen får man ingenting och sen kommer den här ketchup-effekten.
Så lite räkmacka på vilka race de får också.
Ja.
Det här nu, år fick de Europa-premiären.
Mm. Till exempel. Det här är ju jättebra för banan och just banan finns ju ingenting att anmärka på. Den är ju jättebra.
Ja. Ja, men det är den. Men som sagt, sen premiär och det kan nog vara svajigt väder även i slutet på mars där. Det tror jag faktiskt. Ja, så att, ja, det det blir som det blir.
Ja.
Men så är det i alla fall.
Säsongspremiär alltså, men vi har ju en, först och främst en andra halva som drar igång här nu, bara ett par dagar bort. Presskonferens redan imorgon. Vi spelar in det här onsdag kväll, sen kväll. Och det kan vara svajigt väder även i Storbritannien den här tiden. Det är Silverstone alltså, längsta banan på kalendern, där mästerskapet nu fortsätter. Hur ser väderprognosen ut för helgen för första?
Ja, steg ett så har de ju flyttat det här racet. Det brukar vara i slutet på augusti. Och nu har man lagt Red Bull Ring lite senare istället. För det brukar ju vara vid den här tiden. Det brukar vara återstarten. Det brukar vara Red Bull, eller har varit senaste åren Red Bull Ring. Nu blir det alltså Silverstone och det blir alltså redan till helgen. Så att väderprognosen ser bra ut. Fredag 20 grader, mestadels sol. Likadant egentligen på lördagen och sen strålande sol på söndagen och lite varmare, 24 grader. Så att det ser bra ut med väderprognosen och det är väl tur det.
Mm. Ja, för att det har ju varit allehanda väderförhållanden på den banan och också svårigheter då med regn och blåst. Banan i sig, som sagt, har längst sträckning på kalendern. Hög snittfart, nästan 100, inte 180 fullt ut, men 175 ungefär ligger snittfarten på. Och flera olika fabrikat som har varit, det känns som det är en bana som utjämnar skillnader mellan motorcyklarna.
Den har ju någonting av allt, känns det som. Och den, det är ju en av favoritbanorna för många utav förarna. Dessutom i och med att det är en fullstor bana. Det är ingen liten bana, utan den är verkligen, de får sträcka ut de här cyklarna ordentligt.
Tre riktigt långa raksträckor också.
Ja.
Så att, ja, bara det. Och förra året där, då var det ju Quartararo som vann för Rins. Trea var Aleix Espargaró, pallplats alltså för Aprilia där. Finns det någonting som...
Och det var ju succé förra året för just Aleix Espargaró med pallplats. Det hade ju inte skett innan. Så att där kom ju liksom genombrottet på ett sätt. Så att, ja.
Och de
får... Intressant resultatlista från förra året. För när man tittar på det här så är det precis så som jag tror i år också. Plus Bagnaia. De fyra tror jag på. Vilken ordning? Ingen aning. Men det känns som att de fyra kan vara med och slåss.
Och då är det fyra fabrikat också. Ja. Det är ju också en spännande situation att ha fyra förare som man tror kan prestera väl. Och så sitter man på så pass olika maskinmaterial som de ändå gör.
Mm.
Mästerskapet då? Det är fortsatt ledning för Quartararo. Och hans ledning minskade ju med misstaget på Assen innan sommaruppehållet och den kommer han få betala för ytterligare den här helgen som kommer.
Mm, kommer han få. Det är ju långa penalty som han ska ta och ja, jag vet inte riktigt om det kommer, det är klart att det kommer påverka, men jag skulle säga att han har en segerchans ändå faktiskt. För vi vet, när han väl prickar rätt, då är han vass. Problemet för hans del är att den här bestraffningen ska tas ganska tidigt i racet. Och då blir det lite mer problem för hans del.
Fler omkörningar.
Har han fått ta det i slutet, då tror jag att han skulle kunna byggt upp en lucka på en 3-4 sekunder och tagit den. Och kunnat vunnit racet ändå. Men nu ska han ta det på varv 2 blir det väl, eller varv 3 eller något liknande, då har han 3 varv på sig. Så att det är ganska omgående den ska tas. Och ja, det kan bli problem att köra om för hans del i och med att det är många raker. Han hinner inte få den här distansen riktigt. Så att, ja, spännande att följa. Väldigt spännande att följa.
Och just påföljden här med ett long lap penalty, den har vi ju snackat om efter incidenten i Nederländerna. Men tror du han själv har smält och på något vis ställt in sig nu på att det här ska jag göra? För det var ju ganska mycket snack efteråt om det här var en vettig bestraffning och rimlig.
Ja, jag tror att han har ställt in sig på att så är fallet, men jag tror att det, från och med imorgon så kommer det svida när han får de här frågorna på presskonferensen. En presskonferens som för övrigt kommer bli väldigt intressant att se hur mycket Bagnaia grillas. För Bagnaia ska vara på presskonferensen imorgon, Quartararo ska vara på presskonferensen imorgon. Ja, det blir väldigt intressant och se vad det kommer bli för svar ifrån framförallt då italienaren där med hans fyllekörning på Ibiza.
Ja, ja, det ska bli väldigt intressant. Det håller jag helt med om och det har varit väldigt tyst om det. Vi har ju faktiskt letat någonting kring detta, men det har varit...
Inte ett ljud.
Nej, väldigt mycket locket på.
Jag tror de lägger locket på imorgon också.
Fast har varit den här...
Ja, jag känner
World
det.
World Cathy Week, det har varit... varit, men...
Jag bara, det är en känsla jag har så här dagen innan, att de kommer säga bara no comments. Den som lever får se.
Den som lever får se, ja. Men just...
En annan sak jag ser här bara. Ja. Förra året, vi drog topp tre där. Förra året var det alltså Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda, KTM, topp sex.
Det visar att den här banan utjämnar skillnader. Kan det bli så spridda resultat fabrikaten emellan här nu? Att det blir så igen?
Ja, när jag ser resultatlistan så stod inte Paul Espargaro i pool.
Jag tänkte säga det är ju Honda som vi har lyft som i vår förra podd när vi pratade om de här fördelarna som märkena har. Det är Honda som har legat illa till för under säsongen.
Utan att ha tittat på det här nu så vill jag för mig att Paul Espargaro stod i pole, och frågan är om han inte till och med ledde racet inledningsvis innan han droppade ner till en femte plats. Och Alex Marquez blev åtta. Så 5-8 för Honda, och KTM blev alltså 6-7 med Binder och Lecona. Så att både KTM och Honda hade ju faktiskt en ganska bra helg förra året på Silverstone.
Däremot har ju KTM det här året haft lite svårare i torr race.
Ja, det har de haft. Än vad de haft förra året.
Men du, i mästerskapet då, Quartararos VM-ledning, den är 21 poäng till Aleix Espargaró. Sen är det ett hopp till Sarko som är trea i sammandraget, 58 poäng efter. Det är alltså Quartararo, Espargaro, Sarko 1, 2 och 3.
Sen är det lite tätare. Sen är det 8 poäng ner till Bagnaia som tog in många poäng med sin seger senast passen, och när Quartararo gjorde bort sig. Det bjöd in honom lite i mästerskapet igen, för han var ju egentligen innan Assen så var det ju nästan uträknat från Bagnaias sida. Men som sagt, det var 25 viktiga poäng fanns det.
Och även Sarko gjorde ett dåligt race.
Ja, det gjorde han.
Så det gör ju också att Bagnaia är närmare i sammandraget där.
Men det är ändå 66 poäng då från Bagnaia till Quartararo.
Men de här 21 poängen som Aleix Espargaró har upp då, det är ju viktigt att han har, jag skulle säga att det är viktigt för honom att hålla sig inom det här magiska 25 poängs differensen som är just ett race. För att vi vet ju vad lätt det är att det blir en nolla av någon anledning i motorcykelracing.
Ja, det var helt oväntat att Quartararo skulle göra det, men så blev det ju senast.
Ja, och att Aleix Espargaró sen lyckades köra upp sig till fyra till slut, det var helt ju otroligt. Helt otroligt.
Ja.
Det trodde man inte, inte ens med ett halvt varv kvar trodde man ju det.
Nej, två stycken.
Nej, precis. Så att han tjänar ju egentligen dubbelt på den där missen från Quartararo. Han hade ju inte kört in det där poäng, den där...
De 13.
Nej, det hade han inte gjort annars. Men finns det en chans att Aleix Espargaró lyckas gå hela vägen den här säsongen? Det är ju egentligen den intressanta frågan, för att det är ju annars Quartararo har ett mästerskap att försvara och han ser oerhört stark ut, men det gör även Aleix Espargaró, förutom att han inte har slagit Quartararo på riktigt.
Eller? Nej, men varför inte i helgen? Som sagt, pallplats här förra året, det betyder att Aprilian funkade bra redan då, och den är ju betydligt bättre i år än vad den var förra året. Ja, varför skulle han inte kunna vinna i år alltså? Ja. Jag tror han skulle kunna vinna på söndag.
Ja, det vore roligt om man håller liv i mästerskapet.
Det håller jag med om.
En bra stund till här. Och det skulle ju vara riktigt trevligt om det gick hela vägen, tycker jag också. Det är med tanke på lång och trogen tjänst på något vis. Det visar också att trägen vinner. Att det går att köra många år och sen så på något vis ta sig hela vägen. Efter halva säsongen ser det onekligen lovande ut.
Det gör det. Det gör det. När jag tänkte på Silverstone nu helt plötsligt så fick jag en tanke på en krasch som Marcus gjorde. Marcus gick omkull, drog med sig Martin ut i gruset förra säsongen på första varvet. Och det jag tänkte på var Marcus. Det har kommit faktiskt lite uppdateringar från Marcus. Lite sociala medier, inlägg och så vidare. Och det är positiva signaler från Spanien. Tycker jag. Idag senast så såg jag någon bild när han simmade. Bara en sån sak med axel och arm som krånglar. Jag tycker det ser, vad man kan tolka, så tycker jag det ser lovande ut faktiskt för Marc Márquez.
Det är bara hoppas. Frågan är då när det kan vara aktuellt med en comeback, om han har i huvudet att försöka komma tillbaka till någon race i slutet på den här säsongen redan, eller om han sparar sig
det,
till.
Det tror jag. Jag tror att han vill vara tillbaka till slutet av den här säsongen, om det nu går bra, om det går så bra som man kan tolka de här inläggen. Man ska ju vara väldigt försiktig med att tolka inlägg på sociala medier, men om man nu vågar sig på det ändå, så tycker jag det ser positivt ut. Och han ska ju på en ny kontroll här om cirka 3 veckor. Jag för mig att det var den veckan när vi är på Red Bull Ring, eller om det möjligtvis var veckan efter som det är ny kontroll. Då har det gått 6 veckor sedan senaste kontrollen, och ja, det ska bli väldigt spännande att se vad den kontrollen visar, och om vi får några mer besked om när träningen kan utökas.
Men och det är Marc Márquez, det är ju den enda före som saknas på lång tid, och sen så förväntar vi oss också lite mer nyheter här inom kort, hur förarbesättningen, eller hur man, vilka förare som går var till nästa säsong.
Jag trodde det skulle komma mer denna vecka faktiskt. Ja, måndag, tisdag, onsdag tror jag. Nu blixtrar det till här inför. Det har det inte gjort. Och som sagt, listan för vilka som ska vara med på presskonferensen är redan spikat. Kan ju ske ändringar där. Det gör det ju om det är någon som har något speciellt att berätta eller som har signat precis. Så att, vi får väl se då om det kommer under helgerna. Det finns ju några viktiga spelare kvar. Jag tänker på Paul Espargaro, jag tänker på Mir till exempel.
Du, Andreas, vad är det att säga sen om helgen då, och om sändningstider? För det är tidsskillnad, och visst är det så att man också ändrar lite ordning då på klasserna?
Det är tidsskillnad, och det är en timme senare än vanligt med träningar och kval. Däremot racet startar 14.00 precis som vanligt. Det är 13.00 lokal tid, så de har tidigare lagt det med en timme engelsk tid helt enkelt. Så att 10.45 är det som gäller.
Mm.
Då är det FP1 på fredag.
Det är snart. Det ska bli kul att dra igång igen. Och ändrad ordning där på söndagen också. Moto 3 först, sen är det Moto GP, och så avslutar Moto 2-racen under söndagen.
Mm.
Är det någonting mer du vill ha med i det här avsnittet, Andreas?
Nej, det här blev en lång podd. Återigen. Det får vara bra där.
Vad skönt. I så fall så önskar vi såklart att ni lyssnar på det här, och att ni också hänger med oss under helgen då, ifrån Silverstone.
Och tack till alla som stöttar oss. Jättekul. Se aktivitet lite överallt. Det tycker vi är roligt. Stort tack. Det gör att vi kan hålla igång den här långa, långa podden. Men nu blir det paus, och så hörs vi på fredag 10.45 på V-Sport Motor och V-Play.
Tack för oss!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.